I den treenige Gudens, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag läser ur Hebreerbrevet, dess 11:e kapitel från dess början, 1-6. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi inte ser har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Du, den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Amen. Detta brev till hebreerna är sänt till den församling som förmodligen fick sin början till största delen i det första pingstmötet i Jerusalem. I det mötet var en väldigt stor mängd folk, eftersom de som gjorde bättring var cirka 3000 till antalet. Och det var säkert så att inte alla på det mötet gjorde bättring. Men Guds ord påverkade det i det mötet, som Gud har menat att det ska ha för påverkan. Det gjorde levande det, den som fann sig själv vara död, avskild från Gud. Evangeliebudskap gav tröst, kraft och glädje i hjärtat. För det att kontakten till den levande Guden var återfunnen. Detta gav en enorm glädje i den troendes hjärta, så att apostlagärningarnas början sägs det att det var jämnt i apostlarnas lära i bön och delaktighet, och det höll ingenting för eget utan bar allt till apostlarnas fötter, till det gemensamma goda. Men det tittar inte själafienden så länge på, en underbar andens vår. Den har varit förvånande skicklig och flitig. Hur har en tid, för den har ett stort arbetsfält hela världen, och han trivs alldeles för mycket hos mig själv och vill inte lämna mig, fast han har så mycket att göra. Men det är 1000 konstens mästare. På morgonen är den första, man hinner knappt upp, och på kvällen den sista gästen kommer med sina egna erbjudanden innan man somnar. Men Gud, som är den högste, regerar också över själafienden. Så påverkade den hebreernas församling att deras hjärtan uppfylldes av glädje. Som profeten säger, när du ökar folket så ökar du glädjen, och inför dig inför så som i bytesdelningen och skördefesten gläds. Men själafienden arbetar, och arbetar inte förgäves. Den har också fått vinster, så även idag. Herren Jesus såg på världens ändes tider om det vore möjligt så skulle det utvalda också förvillas. Och när han kommer för andra gången till jorden måtte han finna tro längre. För många gick det så att när man levde i nådens känsla var det lätt att tro. Och det var lätt att bekänna. Men när livet av tro började, som profeten redan säger, den rättfärdiga ska leva av tro. Vår salighet är inte i känslor. Så slutade många att tro. Aposteln skriver till dem: kasta inte bort ett tro, förtröstan som har en stor lön. Ty tålamodet krävs för att den har stor belöning. Många återvänder till gammal offergudstjänst som apostlarna. Aposteln säger till dem: varför återvänder ni återigen till gamla stränga regler och åter vill betjäna i dem? Ty vi har ett altare som de inte ska äta av, som betjänar i templet. Om man återvänder till det offergudstjänst som var anordnad av Moses, då har man inget ärende till Nya Testament, Nya förbundets altare. Man får inte lov att äta ur dem som är i huset. Om maten tar slut och man inte får näring, då blir det hungersnöd. Hungersdöd. Det finns färska erfarenheter av detta. Att det har blivit brist på matlust. Besöksfrekvensen till möten har blivit ringa. Och en dag märker man att jag tillhör inte längre gemenskap. Jag känner inte kontakt med mina nära vänner från förr. De tänker på så annorlunda sätt. Och det uppstår behov att söka med ytterligare frihet i livet och realisera det som uppstår från det egna köttet. Vilka krav som uppstår från det egna köttet. Guds ord som jag läste talar om tron. Jag har märkt under denna vecka att detta hebreerbrev är väldigt centralt brev här i Bibeln. Redan på torsdag var en broder som gick igenom nästan hela hebreerbrevet. Men knappt någon minns hela predikan. Så därför läste jag denna text igen, trots att den är citerad flera gånger under veckan. Tron är en sak. Att på det beror människans salighet. Utan tro är det omöjligt att duga åt Gud, som det står i sista versen. Varje människa som vill komma till himmelen behöver tro. Och texten säger om tron på detta väst att tron är en stark förtröstan på det som man hoppas på och tvivlar inte på det osynliga. Nyare bibeltext säger om samma sak att tron är dess verklighet som man önskar och dess seende som man inte ser. Sibelius katekes har nämnt att levande tro är inte bara ett kunskap om Guds ord och hålla det för sant eller för tröstan, utan det är stark hjärtats förtröstan på Gud och om syndaförlåtelsen genom Jesu Kristi förtjänst. Det finns så många trosriktningar i världen. Är det någon som vet deras antal? Det är så många. Det finns sådant som är nära levande kristenheten till det yttre. Men själafienden är en storsint i dess detta. Själafienden tillåter att man tror nästan rätt. För själafienden räcker det att man inte kommer till himlen. Och främst om förlåtelsens budskap tillhör tron, som man tycker är väldigt rekommendabelt idag, används i många sammanhang och i många sammankomster. Men det är ett människoord, då svarar inte himmelen. När Jesus sände sina egna lärjungar så blåste han på dem och sade: tagen den helige ande, vad synder ni förlåter, för dem är de förlåtna. Och för vilka ni binder i deras synder, för dem är de bundna. Det här är den helige andes ämbete. Evangeliepredikan har inte varit i de orden som används i Guds rike, att man predikar Jesu namn och blod. Det bibliska evangelieord är: utan blodutgjutelse är det ingen förlåtelse. Och som Hebreerbrevet på ett annat ställe säger, att det gamla testamentet var inte utan blod stiftat. När Moses hade talat alla budorden så tog han kalvarnas blod och purpurull och stänkte folket och sa: detta är det testamentets blod som Gud har ordinerat. Ty utan blodsutgjutelse finns ingen förlåtelse. Förlåtelsens evangelium grundar sig just på Guds ord, att utan blod bestänkelse finns ingen förlåtelse. För vilka ni förlåter, för dem är de förlåtna i himmelen. Och Luther beundrar detta. Det är en underbar sak att det är så här, att det som ni förlåter på jorden, det är förlåtet i himmelen. Hur skulle vi veta om det skulle vara på det andra viset, vilket som är förlåtet för så? För om förlåtelsen först var i himmelen och först därefter på jorden. Men till oss bedyras personligen: just du får tro, alla dina synder förlåtna i Herren Jesu namn och blod. Då kan vi tillägna åt oss att just det ordet tillhör mig. Jag får för egen del tro förlåtelsens löfte att mina synder är förlåtna. Detta evangeliebudskap förkunnas genom alla tider, ända till tidens ände. Men det ska vara den helige andes levandegörande evangelium innan det föder en tro. Det räcker inte fastän man predikar syndernas förlåtna om man inte tror det för sin egen del. Det berättas om ökenvandrare att ordets hörande hjälpte dem inte, eftersom de inte trodde på det. Hur länge man än har suttit i möten och lyssnat på Guds ord och hört med egen adress ett budskap: just du får idag tro, dina synder förlåtna. Om hjärtat inte öppnar sig och tror, om Gud inte ger nåden till tron, då händer det ingenting i hjärtat. Genom det hade gamla fått ett vittnesbörd. Tror ni inte en privat sak att man inte skulle ha någon kontakt med Guds församling? Det är en viktig sak. Det är viktigt att vi har en moder som vårdar oss. I Stora katekesen nämns när det först berättar hur den helige ande för oss till kontakt med det heliga i församlingens sköte. Där det predikas för oss och för oss till Kristus. Jag kan ju inte, utan det kan jag inte tro på Jesus. Om inte den helige ande skulle skänka till oss genom församlingen. Församlingen bär oss alla, tänder och belyser hjärtan så att det håller fast vid det, hänger fast vid det och håller fast vid det. Församlingen behöver vara vars och ens moder, vårdare och givare av näring. Och församlingen ger också ett vittnesbörd. Och vittnesbördet är inte som vitsord vem som är bäst. Utan om Guds barn finns ett minne att hade viljan att lägga bort synden, kämpade i tron så att man skulle vara redo att flytta. Så att vittnesbördet skulle vara sådant att färden slutade väl och den slutade till himmelen. Man måste ha tre slags vittnen. Guds ords vittnesbörd som bevittnar hur vi tror, vad vi har trons grund. Helige Andes vittnesbörd om att man tillhör barnaskaran och vår text och hjärtats vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Om man skulle vända detta på annat sätt, att vi genom förstånd tror, då skulle det finnas så mycket tro och troende som det finns åhörare. Varje människas natur är olika. Och det kan ju så vara i timliga saker. Vi har löfte att vara oeniga i saker. Men när den helige ande öppnar förståndet genom tron, då är den enhetlig. Där påverkar inte ens natur det minsta. Det öppnar samma slags syn att vi är av nåd saliga genom Jesu Kristi förtjänst. Vi har fått detta som gåva och vi får tillägna det oss till oss som gåva. Och här på grund av att vi är bärare av denna tro så får vi vara med i församlingen och rena oss från färdens fel och brister. Genom tron förstår vi att hela världen är format genom ett ord från Gud. Hebreerbrevets författare berättar i början hur Gud från början har skapat jorden och även himlarna är hans. Och Bibeln börjar: i början skapade Gud himmel och jord. Jorden var tom och öde och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över djupen. Tänk så lätt det skulle vara förklaring till världens födelse, men själafienden har fått människor att söka och leta och finna någon annan teori till detta. Som man till och med skulle kunna bevisa bevisa att det inte är skapat av Gud. Och inte allt liv som finns runt omkring oss. Till och med åskvädret som rumsterade i himlen, det är också skapat av Gud. Och det är ett under. Och det är inte orsakat av människor. Och det har inte kommit dit av sig självt. Utan Gud har skapat också detta. Och han har vetat vad som sker. Har själva fiendet fått det i sådana tron att i himlen vet de inte om ditt livs svårigheter och motgångar som du har fått här i tiden. Utan tyngden på din börda har varit så tung att krafterna sina mitt i världen. Men där sägs att inte ens en sparr faller ner från grenen utan att Gud vet om det. Skulle inte han ta väl hand om dig än om himlens fåglar? Därför så finns det såna här matställen där det finns näring för oss om och om igen så att vi skulle få se som genom en spegel hur min tro ser ut och mitt tros liv ser ut. Och om det ser illa ut så är det inte fel på spegeln, utan det är för att du skulle se till att komma, att gå till reningsplatsen och rätta till det som har gjort att spegeln ser trasig ut. Och lyfta fram så att du inte ska säga att Gud vet inte hur mitt liv är. Gud vill lyfta dig, trötte vandrare. Lyft upp din blick från ditt eget hjärta. Där finns inget gott och ingen trygghet för din tro. Utan där finns allt det som tvärtom tar bort trons kraft. Och när själva fienden hela tiden predikar att du blir ju inte bättre ett dugg. Varför skulle vi behöva bli bättre? Bara vi blir bevarade i tron ända till slutet så att vi får komma till himlen. Därför behöver himmelske fadern ge oss tillåta att motgångar kommer. Så det tar bort från jordens smitta. Därför sänker han oss i prövningarnas städ så att vi ska lämna våra hinder för tron. Därför har man predikat så mycket evangelium här, för att evangeliet är Guds kraft, det öppnar vägen framåt, framförallt till trons mål. Det är viktigt att trons mål inte försvinner. Själva fienden har vunnit mycket om det har fått förmörka det. Att vi bara är besökare här i syndens land. Vårt mål är himmelen. Det är mot dit vi ska. Sen berätta texten om Abel och Kain. Ni kommer ju ihåg som belästa detta brödraskapar som offrade tillsammans. Altaret hade båda två gjort fel, men det var skillnad i offret. Kain offrade sådana saker som han har åstadkommit genom eget arbete. Världen godkänner just sådant offer idag. Där syns allt som människoförståndet ställer som krav för människan. Men vad är det som bevittnar i Abels offer att Abel var troende? Att han var salig? Det fanns inget eget från Abel, utan det var helt och hållet Guds offerlam. Offerlammet var skapat av Gud. Mor och far, Adam och Eva, hade rått. De hade rått som de också hade ta årslam och offra det för dina synder till Gud. I det offerlammets blod får du se hur Gud ger sin egen son som offerlam, även för Abels synder så som för alla människors synder. Och det offerlammet var helt och hållet Guds verk, och det dög åt Gud. Om Abel bevisar Guds ord än i denna dag hur han var troende. Här i sommarmöten har det predikats hur Gud har vårdat sitt rike genom tiderna och vilket slags offer har erbjudits här i riket till syndernas förlåtelse. Vår text nämner i sista versen Enoch. Han var den sjunde från Adam. Som Gud tog bort utan att han såg döden. Från varje tidsperiod har en människa tagits bort. Så att de inte har genom naturlig död flyttat bort. Enoch var från den första tiden innan syndafallet. Herren Jesus sa det efter sin uppståndelse, då han uppenbarade sig för lärjungarna, så bad han om att äta för att visa att han är fortfarande den Jesus som är begravd i sin kropp, och han har stått upp den tredje dagen. Enoch var en av dem. Om honom sägs och på andra håll i Bibeln. Enoch predikade om Herrens namn, och Gud behagades av det så att han tog bort Enoch. Det var en underbar sak att fast Enoch gick hädan utan att någon visste hur han gjorde det. Men det blev kvar ett vittnesbörd att han gick till himlen. Han hade påverkat som öppen bok bland Guds barn. Han hade varit den som lägger bort synden i Herren Jesu namn. De trodde på samma Jesus som dagens barn. Och Moses sades, han genom tron såg som större rikedom att lida Kristi hån, en Egyptens lön. Tänk, redan Moses led Kristi hån för Kristus skull. Men han såg på orsaken till sin salighet. Vi har samma löfte idag. Vi får tro våra synder förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. I Jesu namn är synderna förlåtna. I Jesu namn och blod. 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 Synderna förlåtna. I Jesu namn och blod. Var välsignade och trygga. Nådekraften är sådan att den bär oss ända till färdens slut. Och kom ihåg, när vi ska fara till himlen, då förblir synderna och frestelserna kvar på jorden. Eto Hurula sa det, har du inte längtan till himlen, för han över 90 år, så sa jag till Gud, håll mig här så länge som du vill. Jag hinner ju vara i himlen. Vi har samma sak, att vi hinner ju vara i himlen, men i hjärtat finns ofta önskan om himmelske fadern bevarade en så att man skulle bli bevarad som Guds barn, så att man kunde gå hädan med samvetets frid i hjärtat. I Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod är synderna förlåtna. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. I Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod. Var en trygga och välsignade. Evangelisk kraft är förunderlig. Det minskar inte. Kraften minskar inte utan förblir likadan ända till slutet. Det öppnar alltid vägen framåt. Och den befriar om sådana saker som har bundit och varit som kedjor. Också idag får vi vara i Guds ords beskydd och tro och glädjas över det. Inte ta emot sådana bekymmer som själafien alltid tar upp, gamla saker som verkar vara väldigt lämpliga. Men de är ju förlåtna, då har Gud, Gud glömt dem med evig glömska. Hiskia säger, du har befriat min själ så hjärtligt, du har kastat mina synder bakom din rygg. När Gud har förlåtit dem, då får vi inte lov att minnas dem och förtröttas i trons krafter. Vi får ju kasta dem bakom ryggen, men vi måste säga att vår tro är så ringa att vi har så svårt att tro att de verkligen är förlåtna. Och själafienden håller reda på det. Att man inte ens glömmer alla dem, utan den har alltid nya och nya saker som är naturligtvis verkliga, men de är förlåtna. Men idag får vi tro så idag. I Guds nåds välsignande beskydd. Han som har börjat ett gott arbete i oss vill också, som Kristi dag avslutade, får jag också tro mina synder och frestelser och vakan förlåtet. Jag vill tro tillsammans med er. Vi förblir i Guds nåderika ords beskydd. I Jesu namn. Amen.